Hej och varmt välkomna tillbaka till Feel Good-podden. Idag har jag med mig en spännande kvinna skulle jag våga säga. Kan vi säga så? Jeanette Bergenstav, välkommen.
Tack, jag känner mig inte så spännande men jag skriver förhoppningsvis spännande saker.
Ja, du gör ju det. Alltså du har ju skrivit 2 böcker som jag har läst. Eller jag håller ju faktiskt på med den andra. De är ju väldigt, väldigt spännande. Jag har ju längtat efter den. Nu ska jag få berätta lite om dem strax. Men innan vi börjar och nysta mer i dig så tänkte jag att jag brukar ställa en fråga. Ditt första minne av intryck av mig när vi träffades första gången, vad var det?
Alltså när vi träffades, vi har ju träffats lite digitalt också.
Precis.
Och där var det ju såhär, gud vilket härligt liv de lever. Vi vill ju också leva som ni gör, i alla fall halvårsvis då. Ja. Så det var ju faktiskt via Facebook.
Ja.
Som jag liksom kände att, och så tyckte jag också att jag tyckte det var väldigt kul att läsa det du skrev. För du skriver ganska mycket om liksom vardagen ombord, sånt som man vill veta när man själv planera just det liksom. Mm. Och att du verkar vara en sån person som kan njuta av livet och ta vara på dagen och allt det här som man gör lite på havet, känner jag. Jag är mycket bättre på att göra det i båten än hemma liksom. Så jag skulle säga att du lever det livet som vi förhoppningsvis kan göra om ett par år.
Ja, vad härligt. Och sen träffades vi på riktigt också. Ganska nyligen.
Precis. Ja, och det var ju jättekonstigt, för det var ju som att träffa en gammal vän, eller
hur?
Ja. Det var ju verkligen, det är ändå kul hur man kan lära känna varandra över sociala medier ändå. Vi har ju bara skrivit lite till varandra ibland och sådär, och ändå så var det helt naturligt, kände jag i alla fall.
Ja, nej men precis. Jag blev ju lite nyfiken på dig då när du dök upp där i mitt flöde något tillfälle, då när jag såg din första bok var släppt med syndoffer där.
Mm.
Sen så, och så höll du på med hunden också. Du höll ju på att tävla med hunden. Så det var mycket sånt som dök upp också. Så det var många sådana här delar som jag kände att vi gör ganska många lika saker. Och så blev jag ju då väldigt nyfiken och läste den här första boken. Och den var ju jättebra. Och ganska i samma veva tror jag det var som när jag läste den. Som du skulle ner hit och skriva på den andra, va? På uppföljaren. Du skulle ner till Kanarierna. Mm. Och då hörde du av dig lite och frågade lite om ön, om olika saker.
Man kunde dricka kranvatten.
Precis. Och då kände jag att det fanns en sån öppenhet. Så det var lättsamt. Det var, även om jag först tänkte liksom, åh, en stor författare, hon är jätteduktig. Och så här, för mig blev... Och så var det ju bara, du är ju en helt vanlig människa som är hur god som helst. Så.
En helt vanlig människa, absolut. Ja. Det är man ju liksom.
Ja.
Klart. Lite envis måste man ju vara om man ska skriva böcker. För det tar tid. Och är lite kämpig. Men så är det.
Precis. Men berätta lite, alltså, hur kom du på idén med den här första boken?
Ja, jag har ju alltid läst. Jag var ju sådär litet barn som satt hemma och var stillsam och läste böcker när jag var typ 5. Och alltid varit väldigt intresserad av mysterier och deckargåtor och sådär. Jag hade liksom, gick på lågstadiet och hade en liten deckarväska och jag var ute och skuggade mystiska personer på gatorna och sådär. Och var det kommer ifrån, det vet jag inte. För jag har absolut, jag har inga... Sen började jag jobba som journalist då. Det följer sig rätt naturligt att jag skrev en hel del om brott och kriminalreportage och sånt. I en hel del år. Jag har egentligen skrivit i hela mitt vuxna liv. Jag började skriva reportage 89, så det är faktiskt, det är 20, vad blir det, 23, 33 år sedan.
Ja, oj, det är länge.
Och jag har då jobbat tillsammans med min man som är fotograf. Och vi har liksom... vi har också gjort ganska mycket resereportage och liksom passat på att åka ut i världen och göra reportage på vägen och sådär. Så det var helt fantastiskt.
Smart.
Men sen så hände det väl något i mediebranschen kan man säga, med internet och allt sånt där. Det blev liksom förändringar och det var lite svårt att få vettigt betalt och sådär. Så vi började fundera på om vi skulle göra någonting annat och så. Och då i samma veva så hade min dotter som då var 9-10 år. Hon hade fått en egen pudel. Och hon var också en liten bokmal och gick på bibblan och tyckte, varför finns det bara spännande hästböcker och inga spännande hundböcker? Mm. Och då tänkte jag ska skriva en hunddeckare.
Mm.
Och det gjorde jag och skickade in och fick den utgiven och så. Och då insåg jag hur kul det är att skriva böcker och detta. Så då blev det 4 böcker för de här första hunddeckarna. Ser ut så här, där är Vargskräck, den första. Och här är då med min förra hund.
Ja, ja.
Vargskräck, kod 513. Och, ja. De var ju så jätteroliga att skriva och de blev jätteuppskattade och sådär. Och sen skrev jag också en hundträningsbok för barn och unga, för det fanns ingen, och en rymdsaga för yngre barn.
Mm.
Och som är hund, de ser ut så här, kan ju visa dem. Mm. Där är Busens hund. Oj, den syns inte så bra. Busens hunderbara äventyr. Nu ska vi se. Jag har lite problem här. Så. Och här är då Hundkul. Och där är då min dotter och hennes lilla pudel på bild. Så att då gjorde jag det. Och sen så gick jag en skrivkurs för en författare som heter Dag Öhrlund, som är en av våra kändaste deckarförfattare. Och var lite nervös och kände mig lite tantig när jag kom dit med mina hunddeckare i bagaget och sådär. Men han var jättepeppande och sa, du måste skriva en vuxendeckare.
Mm.
Och jag trodde inte att jag skulle kunna det, för jag har, efter mina graviditeter så blev jag väldigt mycket hemma, för jag fick kronisk foglossning.
Mm.
Så jag var väldigt, väldigt mycket hemma, kunde egentligen inte, alltså jag försökte ju jobba, så jag jobbade väl typ deltid, halvtid kanske som mest. Åkte ut och gjorde reportage och låg hemma i sängen och jag kunde inte sitta och jag kunde inte stå och sådär liksom och gå särskilt mycket alls, utan några enstaka steg. Och så var det liksom i över 10 år, så jag kände väl lite att gud, jag vet inte vad som händer utanför mitt eget hus längre, så kändes det.
Mm.
Och då är det också, tänkte jag, att då kan jag inte skriva en vuxendeckare när jag inte liksom har koll på någonting. Men då tyckte han bara, men vadå, gräv där du står, sa han. Och det är ju jättespännande, för då kom jag ju, jag var ju inte, alltså jag kommer aldrig bli riktigt, riktigt bra i min kropp, men jag har blivit mycket bättre nu. Men då, jag har ju ofta med mig till exempel en dyna när vi skulle äta middag på kvällen med skrivkursen, när jag kom där, och han tyckte, men det är jättespännande med sådana detaljer. Man undrar ju varför det kom en konstig människa med en dyna under armen. Men du vet, så tänkte jag, kan man göra så? Och så skapade jag då Jennifer Sundin som ja, hon har fått min kropp kan man säga, och hon bor faktiskt i mitt hus också. Tack och lov har jag inte samma man. Utan jag tänkte att jag gillar ju underdogs, så att hon har det ganska tufft, inte bara med kroppen, utan hon är nyskild. När synd då förbörjar så är hon verkligen så här på botten av sin tillvaro och så liksom. Mannen har lurat av henne huset och vänt dottern emot henne, och hon och sonen och hunden då flyttar in i sin pappas gamla båt vid Drömmarnas kaj i Göteborg, och därifrån någonstans ska hon försöka att återta sitt liv lite grann liksom.
Mm, mm.
Och det är när hon då ska göra ett väldigt rutinartat uppdrag. Hon ska intervjua en lärare och en rektor om en nyrenoverad bildsal på en skola i Torslanda. För hon jobbar för lokaltidningen Torslanda Nytt då. Som hon kommer in där, och där ligger det döda personer som har blivit mördade då, ganska brutalt. Och så drar hela den grejen igång då.
Ja. Ja, det är, jag är ju egentligen ingen deckarperson som läser deckare. Jag kan ju se spännande filmer och sådär, och jag har alltid tyckt det är kul, men
ja.
Inte så mycket att läsa, men jag fastnade ju jättemycket för just karaktären Jennifer Sundin, just eftersom hon har alla de här delarna. Där kunde jag också känna igen mig. Det var så mycket mer än bara att det var spännande och de här brotten och liksom så det fanns, ja, hennes personlighet var så, fastnade jag mycket vid. Det var så mycket mer. Och det tilltalade mig massor. Så det är väldigt intressant att följa henne.
Ja, ja men det, och det är roligt. Och det är väldigt många som har hört av sig. Liksom tackat nästan. För det är ju ganska många människor som lever med kronisk smärta. Då, som mm. det blev av detta för mig också. Och att man lätt avfärdar dem som lite gnälliga och tråkiga. Och, ja, men sådär, och att hon ändå får vara en cool deckarhjältinna någonstans. För hon, mm. hon har ju alla de där problemen. Men hon liksom ger ju inte upp. Utan hon är ändå lite rolig. Sen fick jag göra henne lite mindre lik mig själv, märkte jag. För att det blev lite begränsande att sitta och tänka på. Ja, men så skulle ju inte jag ha gjort och sådär. Utan hon är liksom lite coolare och lite modigare och lite galnare än vad jag är. Och då blir det mycket roligare att både läsa och skriva, tror jag faktiskt. Mm. Så att nu är det bara liksom grunden som är jag och resten är Jennifer själv. Liksom. Hon utvecklas liksom från mig, kan man säga lite.
Ja. Så du gör inte sådana där galna parkeringar och...
Nej, jag gör ju inte det. Jag är ju jättenöjd. Du märkte det ju när vi skulle träffas. Ja. Jag hittade ju ingen bra parkering. Jag fick snurra runt för jag var. Nej, jag är ju sån här jätte ordentlig av mig liksom. Mm. Och därför är det jätteroligt. Hon gör liksom sådana saker som jag ibland har känt att jag har lust att göra, men som man bara inte gör.
Nej.
Men de grejerna gör hon liksom. Mm. Och det är faktiskt väldigt, väldigt roligt att skriva då. Jag tycker att det är hemskt kul.
Det blir ju en himla härlig blandning liksom, att det är delar av dig men ändå inte hela dig utan kunna få...
Mm. Ja, det känns som att det är den perfekta blandningen på något vis. Ja. Sen tror ju väldigt många att jag har gjort ganska mycket av de här galna grejerna nu då. Men jag tänker att de får tro det liksom i hela världen så.
Mm. Och sen är det ju otroligt fina, tycker jag, beskrivningar, miljöbeskrivningar av Göteborg.
Mm. Det är också många som tycker att det är lite kul med göteborgsdeckare och som säger liksom, annars är det bara Stockholm och Norrland och sen är det väl lite, det är väl Österlen också och sådär. Men, men inte så mycket i Göteborg, så att, det är också väldigt många som tycker att det är kul. Och nu ska jag ut och signera jättemycket från och med november fram till jul.
Mm.
Eller slutet av november och fram till jul. Och det blir också jättekul för varje signering. Är den göteborgsdeckare? Men gud vad kul. Liksom, det blir väldigt spontant att folk tycker att det känns roligt. Och man ser på omslagen, man känner igen sig lite. Det är Älvsborgsbron och Fiskarnamnen. Och jag försöker då röra mig runt. Jennifer är ju från Torslanda där jag bor. Men sen försöker jag verkligen då. Alltså vi rör oss runt i Göteborg. Jag sa någon gång på något författarsamtal och det har jag tänkt att det var ju en rätt bra målsättning. Jag ska försöka hinna med varenda stadsdel i hela Göteborg innan serien är klar. Vi får se om jag lyckas.
Ja, för det är ju alltså, just de målande beskrivningarna, framförallt tänker jag när man har bott, som jag också har gjort, bott i Göteborg, när man känner till det så himla väl, så blir det ju, som jag sa till dig när vi träffades, att det känns som att jag har sett den som en film. Och då är det ju ändå liksom en bok, men det känns som att jag verkligen har sett filmen, för att i mitt huvud så är liksom allt så tydligt.
Roligt.
Ja.
Jo, och Göteborg har ju väldigt många som roliga miljöer så här, så bara Drömmarnas kaj där nere där alla båtar ligger och så här renoveringsprojekt och vissa håller ju på att sjunka och andra ser jättemysiga ut och man ser där bor ju också folk liksom. Och det lyser där inne i kajutan och det ser så himla... Jag vet inte, jag blir jätteinspirerad av sådana miljöer. Ja. Liksom. Även av sådana här lite läskiga miljöer. Som Slakthusområdet är vi ju på i Nattrov då. Där hade du nog inte hamnat än.
Nej.
Ja, om du inte har hunnit, det är ganska i slutet. Mm. Och där har jag faktiskt bott en gång. Så det tyckte jag när jag kom på det så kom jag bara, just det är ju väldigt speciellt så. För mina föräldrar hade en styckhall, de jobbade med kött och vi bodde ute på Brännö på den tiden och när isen låg var det väldigt krångligt att pendla. Så då hade vi något litet övernattningsrum där mitt på Slakthusområdet. Det är lite konstigt, men där har jag bott i alla fall.
Intressant. Ja, det var spännande. Men jag tänker, hur lång tid tog det att skriva Syndoffer?
Syndoffer höll jag på med faktiskt i 4 år. Men då gjorde jag ju annat också. Såklart. Men Det tar ju rätt mycket tid och det tar också tid innan alltså, jag går hos en sån här deckarcoach, Sören Bondesson. Han är en av våra främsta, liksom. Jag har haft jättetur som får gå hos honom. Han har liksom gått massa kända personer, Jens Lapidus och Åsa Larsson och Camilla Läckberg och massa framstående författare har gått hos honom, och han är liksom så här lite hård men rättvis, och man får verkligen lära sig jättemycket, men om man får inte vara så där så värst lättstött då, men det är man ju inte, utan jag har lärt mig jättemycket hos honom, och han sa just det, liksom, att det är ju de där 50 första sidorna som tar mest tid innan man hittar formen och tonen och
Klart.
liksom, hur ska Jennifer vara? Första gången då när jag var med honom, då var det en vecka uppe i Dalarna. Vi var ett gäng och jag hade aldrig träffat någon. Och jag lämnade in mina sidor och skulle lämna respons, och ingen tyckte om Jennifer. Och jag blev så här jättepaff. För jag gillade ju henne jättemycket, men då hade jag liksom fokuserat, och det gör man lätt när man skriver deckare, att man är så inne i att hon ska vara lite tuff och cool och så att hon känns kall och liksom så. Så då fick jag liksom, för jag visste ju att hon inte var det, men jag hade liksom inte lyckats förmedla det, så det var ganska nyttigt, även om jag blev först lite så här, men vad är detta liksom, gillar de inte min hjältinna liksom. Men att man liksom också får med det här att hon är mänsklig liksom, så att det, ja, så. Sen så bytte jag då från, jag skrev i presens och så bytte jag till, alltså skrev i dåtid istället för nutid och sådana där tekniska grejer. Och det tar rätt mycket tid att ändra på sånt. Så som sagt, de där första 10-12 kapitlen, de tog väl ett år bara de liksom. Men sen får man ju lite upp farten lite bättre i alla fall. Och sen är ju inte jag någon snabbskrivare tyvärr då. Det hade varit bra, men nu tar det den tiden det tar så där.
Men gick det, nattro var snabbare va? Den,
Ja,
ja.
då hade jag ju liksom en deadline och så.
Ja.
Så att det var jag så illa tvungen till. Och jag är ju inte så där förtjust i att skriva sådana här synopsis som det heter, alltså planera upp boken för mycket. Jag vet ju i huvudet, jag liksom vet vem som har gjort, vem som är gärningspersonen liksom bakom brottet och sådär, men sen låter jag ändå ganska mycket komma till mig i stunden så. Men det tar också lite tid, för då får man ju lite stopp och sådär ibland när man inte riktigt har tänkt igenom vad som ska hända och så. Så det blev lite stressigt med nattro, kände jag nog, att jag fick backa och fixa till och sådär liksom. Men jag tycker att men det ordnade upp sig på slutet, men jag var så här, herregud, hur ska jag hinna detta liksom? Och så fick jag ju dessutom erbjudande, att ska vi släppa den till mässan, bokmässan i Göteborg då nu i september? Och då var ju jag så här, ja, det gör vi liksom. För ja. Då tänkte inte jag så noga på det, vad det innebar, men det är
Nej.
ju ännu lite mer bråttom då såklart. Men nu är den ute och sådär, och nu har jag lärt mig att jag får nog faktiskt planera lite bättre nu för trean då. Nu har jag tänkt igenom trean ganska noga och skrivit ner ganska mycket om handlingen och karaktärerna och sådär, så att jag har lite bättre koll.
Ja,
För jag
okej.
tror att man tjänar tid på det faktiskt. Och nu är jag jättetaggad på trean, och den har ju väldigt tydligt havstema. Så det känns också superkul liksom.
Ja, vad spännande. Så, men har du börjat att skriva på den eller är det bara de här tankarna? Du har börjat?
Jag skriver för fullt nu, men jag har tagit ganska lång tid på mig, för jag har inte fått ihop alla trådar och sådär riktigt, hur allt ska hänga ihop och sådär. Men nu har jag det klart för mig, så att nu kör jag liksom.
Ja, vad
Och det
spännande.
är jätteroligt. Ja, jag skrev en jätteknäpp scen igår, eller väldigt läskig, men så ska man ju ändå också på något vis, det får inte vara Alltså jag gillar ju människor som inte, som beter sig lite märkligt eller så. Men då måste man ju också ha liksom en förklaring, alltså man måste ju få med läsaren på att ja, men den här personen är sån och gör faktiskt det. Så det inte blir att man känner, nej men det här var så konstigt så det här tror jag inte på liksom. Utan man
Just.
måste någonstans sälja in det liksom. Så den har jag suttit och filat på nu i några dagar. Men jag tycker själv att det, jag gillar ju sånt då, att det är lite skruvat och lite så här konstigt. Så den här blir nog faktiskt, den trean blir lite brutalare än vad de andra har varit.
Spännande, jag blir
Det är lite
jättenyfiken.
konstigt, men jag tycker att det är ganska roligt att skriva det här brutala.
Ja.
Varför vet jag inte, för jag är inte så brutal av mig själv liksom.
Nej. Ja, nej men alltså det finns väl någonting i
Ja.
oss alla liksom som är sådär. Ja. Men
Ja.
gör det väldigt, väldigt bra så att jag är jätteglad för det att du har
Ja, härligt. Nattro är ju lite mindre liksom så. Den är ju lite mer psykologisk, alltså så kamp mot klocka. Alltså jag tycker att det är kul att testa lite olika grepp också. Så när man nu får chansen att skriva en serie så vill man ju, självklart ska ju läsarna känna igen karaktären och allt det där, men att det ändå blir lite olika stories så det inte blir typ samma story med jättesmå förändringar bara
Nej,
liksom.
precis. Ja.
Det är
Ja,
ändå, man
precis.
vet inte riktigt exakt hur allt ska
Nej. Men jag
föra
tänker,
sig.
titlarna på dem, är det något som föds under tiden för dig? Eller liksom har du haft dem från början? Eller hur
Nej, jag hade
kom
en helt annan titel och det hade vi väldigt länge. Och det var den som sigilleken ger. Det är ju det här uttrycket, den får leken tåla. För det är något som kom upp, jag vet inte om jag tog bort det sen, tror jag kanske att jag gjorde. Men då, och så det trodde jag att det skulle bli. Men så kom säljavdelningen på förlaget och sa, nej men det är ju lite konstig ordföljd på det där, den som säger leken ger, det är ju gammaldags liksom. Och då trodde de att, nej men det kommer folk ha lite svårt att komma ihåg och sådär. Och då började vi fundera, och då bollade jag och jag har en fantastisk förläggare som heter Klara, och vi satt såhär, du vet, fredagkvällar satt vi och mejlade såhär, det då, och sådär. Satt och slog grejer och ja, jag tror vi kom fram ganska snart till att det skulle vara någonting med offer, och sen så satt jag ja, och googlade och sådär, och så hittade jag någon, jag kände inte till det här ordet syndoffer, men det dök upp i någon sån här, ja det var någon bibliskt uppslagsverk eller så. Och betydelsen där passade väldigt bra, så då blev det det. Och det var samma med nattro, det kom också efter den var klar liksom. Ja, jag ska inte avslöja för mycket där, men det kopplas ju också till handlingen i alla fall. Så. Jag ville, ja men jag tyckte just ordet rov tyckte jag var väldigt bra att ha med, för det känns lite olycksbådande sådär liksom.
Och det stämmer, alltså det
Och
passar
så övervägde,
också.
ja precis, och så övervägde vi om vi skulle ha rovoffer, men så ville vi inte riktigt fastna i det här att alla skulle hitta något med offer heller då. Så
Nej, nej, precis.
slutade det med, men då håller man på sådär fram och tillbaka och så blir det några stycken som är kvar i slutet och sen helt plötsligt så har man kommit på det. Men nu har vi faktiskt satt ett namn, men
Jag
jag tror inte jag
tänkte jag
får
skulle
avslöja
fråga
det.
det, men precis, jag tänkte
Ja.
fråga om ni hade satt ett namn på trean eller hur det var. Men jag förstår ju att du inte vill
Ja,
avslöja det.
det har gjort det. Jag hade ett förslag som förläggaren lite skruvade till lite till. Men det blir i alla fall någonting. Det kommer börja på havs i alla fall. Så det kan jag säga. Men ja, jag vet inte om vi har 100 spikat. Jag tror det. Hon föreslog det och jag tyckte, ja men då kör vi på det. Men vi har liksom inte gått ut med det än. Så jag får väl vara
Nej. Precis.
lite
Men
hemlighetsfull
när
där.
ska den släppas sen då? Är det
Ja,
tanken?
det har jag då bett om att få lite mera tid, så det blir våren 24. Det är ju sån lång process liksom. Så att tanken är ju att mitt första utkast till manuset ska ju vara klart nu inför sommaren liksom. Så det är inte så himla långt tills dess, känner jag. Men sen ska det ju redigeras och bollas fram och tillbaka. Först skickar jag fram och tillbaka till förläggaren. Och sen skickar jag tillsammans med redaktör. Och sen är det korrektur. Så det är en jättelång process liksom. Efter man tycker att man är klar med manuset. Som författare. Ja, så det gäller att ha tålamod. Så.
Men då kommer jag tillbaka till det du pratade lite om i början här. Att ni också har en liten dröm om att komma iväg och segla lite längre. Eller åtminstone delvis. Kanske lite gärna.
Ja.
Berätta mer om det.
Ja, nej men alltså, vi är ju båtfolk, både jag och min man då. Vår första båt fick han gratis. Det var hål i skrovet på den som vi plastade igen och fixade och donade. Och då var vi i Stockholms skärgård och då bodde jag i Stockholm och han i Stockholm var det från början. Och åkte runt med den där och sen så köpte vi en liten snipa när vi kom till Göteborg och sen har vi liksom lite bytt upp oss. I storlek då, vi har ju liksom, så nu har vi en Vikson Goldfish heter den. Det är som en, den är som, det är en 70-tals motorseglare, men det är snarare en riggad snipa. Det är liksom, folk som seglar tycker inte att det är en segelbåt liksom. men man tar sig fram om man har medvind och sådär. Det är också en säkerhetsaspekt om man ska ut långt, att man liksom, motorn lägger av så kan man liksom segla så, men det är ingenting det är inget man kappseglar med och det är inget helst man kryssar med heller, tror jag. Jag är absolut inte någon segelexpert, utan men vi tar oss fram så också, och den är jättehärlig för den har så stora utrymmen och min man är 1,90 och han kan stå rak och det var många sådana grejer. När vi köpte den så hade vi ju barnen och de skulle ha en akterruff, så det var så mycket som skulle stämma och så hittade vi den här båtmodellen och vi bara kände, åh, den passar oss. Vi älskar våran båt liksom. Fastän den är senapsgul och har fortfarande så här 70-talsgröna dynor och sådär. Men ja, så han håller på att rusta upp och fixar och donar och sådär. Så att vi ska kunna ge oss av. Drömmen är ju, alltså vi ska ju ta kanalerna ner till Medelhavet. Och sen tycker ju jag att det hade varit, vi har ju varit jättemycket på Kanarieöarna och jag vill ju gärna ha det varmt på vintern, så det vore väl bra att åka över dit liksom och ha båten på vintern sen, så det är väl ungefär så. Sen tycker jag att det verkar lite jobbigt det där med att inte se land på 3 veckor och sånt där, så jag tänker att vi kanske nöjer oss där någonstans, men det får vi ju se liksom.
Ja.
Vi vet inte. Det längsta vi har gjort. Vi har ju varit i Danmark och Norge och sådär. Och sen har vi ju åkt runt halva Sverige. Vi åkte Göta kanal och så körde vi runt södra Sverige sen då på tillbakavägen. Och det var ju hur härligt som helst liksom. Och jag kan ju skriva överallt.
Ja.
Och jag är ju jättedålig på det mesta, höll jag på att säga, på vintern här hemma. Nej, men det är så mörkt och kallt och jag blir så trött och oinspirerad. Så förra året då när jag kontaktade dig, då testade vi faktiskt att jag skulle skriva, jobba med mitt manus utomlands liksom. Det gick ju så himla bra. Jag satt ju ute på våran lilla terrass där med havsutsikt på Eliero och... det gick superbra, så jag hoppas att vi planerar ner att vi ska komma på väg på något sånt i år igen då.
Ja, jag förstår det. Det gör jättemycket. Jag tänker också, även om du är bättre i din kropp, men det upplever ju jag en jättestor skillnad att vara här på hösten och vintern. Där det är varmt så har jag ju betydligt mindre värk i kroppen.
Ja.
Det
har ju också med att göra att man måste, alltså det är halt ute, man går och spänner sig och det är tunga skor och
precis och så lite liksom så där, man lite ruggigt så spänner man sig lite grann och får man påslaget för kroppen blir liksom så här bara direkt.
Ja, precis. Nej, men jag är verkligen jag vill gärna ha sol liksom året runt. Sen blir jag heller inte så himla, alltså det är svårt. Man kan ju alltid tvinga sig att gå upp och sätta sig framför datorn, men det är svårt att tvinga sig själv att vara kreativ liksom, för att jag måste ju komma på vad som ska hända i boken och sådär, och jag är så otroligt mycket mer energisk när det finns ljus och värme liksom. Så att jag är lite avundsjuk på dig när du sitter där och ser härligt solbränd ut och i ditt inne och jag ser att solen har liksom inte taklampan här och klockan är 23 liksom.
Ja, Ja, det är ju jätteskillnad och det är ju likadant nu. Liksom där, alltså vi har ju, alltså det är ju ljus mycket längre på kvällarna. Alltså det är ju fler ljusa timmar på dagen. Alltså det som du säger, man orkar ju mycket, mycket mer.
Ja, så är det verkligen.
Ja.
Nej, så det är absolut våran plan som vi jobbar mot liksom.
Och har ni någon plan på liksom ungefär när? Sen allt kan ju alltid förändras.
Ja, men våren 24 eller våren 25 har vi tänkt åka då. Och det handlar ju rätt mycket om, vi har ju ett lite skruttigt hus som vi måste fixa till, så att taket måste läggas om och sådana där tråkiga saker. Men så vi känner att vi måste göra liksom innan vi antingen lämnar det eller hyr ut det eller vad vi nu gör då liksom. Så att allt sånt där praktiskt. Så det är väldigt mycket sånt nu då, praktiska saker sådär, som ska fixas.
Ja. Spännande. Vad har det
Men
för
det är verkligen, det är liksom, det är verkligen en plan. Det är inte bara en sån här ouppnåelig dröm, känns det inte
Nej.
alls.
Nej, och det är ju, jag tänker det är ju den stora skillnaden när man pratar om att ha drömmar. Det är klart vi ska ha drömmar och alltihopa, men när det verkligen börjar hända någonting med drömmar, att man liksom kommer närmare dem, det är ju när man gör drömmen till en plan. Oavsett hur stora eller små steg man gör det liksom. Men när det blir en plan istället så blir det mycket lättare att förverkliga.
Jo, men så känns det ju liksom att vi har, vi tänker på det ekonomiska. Nu är vi jättebra på att leva billigt och sådär. Och vi är ju sådana som gillar att ligga på svaj. Vi måste inte ligga i marinor och sånt där så värst mycket och så. Det handlar ju mer om att vi måste ha till de fasta kostnaderna här hemma då. Och vi har väl varit så här, vi vill inte hyra ut huset, men vi har nog liksom fått ändra lite på det, för att det kanske vi faktiskt måste göra då. Då får det väl vara värt det helt enkelt
Ja. Jo, man får hitta liksom på vägen. Jag
liksom.
tänker också när man har en plan så kan man ju liksom ibland så ändra sig saker längs vägen också.
Ja,
Det
precis.
brukar ändå landa. Det viktigaste är att man kommer iväg. Sen
Ja, men absolut.
hur man gör det liksom. Men det är ju så vi gör också. Det är ju en stor del att vi inte ligger i marinor. Vi konstaterade nu att det är faktiskt, vi har slagit rekord nu i hur länge vi har legat på svaj. Vi har varit ute och legat på svaj nu i ett år.
Ja, det är ju helt.
Och inte varit i marina. Så att det är ett rekord för oss. Och det är klart att det gör ju jättemycket. Det är ju mycket pengar att tjäna på det, om man tittar på det så. Och det är ju inte det att vi inte kan eller har råd, men vi tycker inte det är jättekul heller.
Nej, men det är ju så himla skönt att vara oberoende och vara lite för sig själv. Och sen vet jag ju när vi är ute på båtsemester och sådär, att man har varit ute ett tag så kan det vara jättemysigt att åka in och göra ett litet
Absolut.
strand, alltså så här, och gå runt lite och titta runt och handla lite goda grejer och sådär. Men sen är det lika skönt att komma ut till det där igen och få vara
Precis.
själv liksom.
Precis. Ja, vi var inne igår och gick här. Nu är det lite kul att titta på alla båtar som kommer som ska över Atlanten. Som ska gå här nu i de närmaste veckorna, många. Så vi gick in, tog jollen in och gick en handpromenad och bara tittade på båtarna och pratade med folk. Det är väldigt mycket svenska här nu. Det är vi inte heller vana vid så, men det är också kul i perioder liksom, när det blir så ibland. Men det är skönt sen att åka tillbaka ut till liksom sitt. Det är
Precis.
lite frihet när man
Ja,
är ute.
verkligen. Och sen är det någonting med havet också som gör att jag blir så skrivsugen. Liksom, bara vara. Så att om vi ska bo någonstans så försöker jag alltid, men det är klart att då blir det oftast dyrare, men alltså, så här, lite havsutsikt liksom, så här, så blir jag så här, åh, och då får jag massa idéer och jag vet inte, men jag är jätteberoende av havet liksom. Så. Men jag är uppvuxen på en ö delvis och sådär, och vi bor nära havet nu och ja, det är jätte, liksom,
Det är så
viktig
mycket
del, och jag blir
inspiration.
liksom lugn och avstressad och allt det där liksom. Nej, så jag förstår, det låter superhärligt. Det kommer snart.
Det kommer snart, precis. Det blir kul att ses i den formen också sen kanske.
Ja, verkligen.
Ja, absolut. Men är det ännu fler böcker planerade eller är det en till? Det får du kanske
Nej,
aldrig
jag
säga.
har. Nej, men alltså, vi. När jag pratar med min förläggare så pratar vi om ganska många böcker fram i serien så. Men sen, det är ju inte så att. jag kan ju inte skriva en massa böcker om ingen läser dem såklart, utan det måste ju också gå ihop och bli bra och sådär. Men hittills så har jag ju haft ganska mycket många läsare och lyssnare och sådär, så det känns ju underbart bra. Men vi har skrivit avtal på två till då, trean och fyran. Och sen så förhoppningsvis så blir det ju fler avtal efter det. Och sen så beror det ju, det är så mycket som spelar in liksom. Men nu kommer Sindorf att komma ut i Finland i januari. Så det är också jätteroligt. Och sådär. Och blir det då en uppskattad serie i Sverige, då är det också ganska mycket bättre odds att man säljer den utomlands till fler länder och sådär.
Just det.
Och det kan ju också underlätta när man ska åka iväg att skriva en bästsäljare helt enkelt. Det är ju väldigt bra för våra båtplaner,
Ja, det är klart.
kan man säga. Så
Ja.
det vore bra.
Spännande. Det blir
Ja,
kul
men det är
att få
spännande.
det. Ja.
Sen kan man ju liksom inte göra så mycket mer. Man kan ju bara skriva liksom så bra man bara kan och
Ja,
sen
visst.
nästan bara åka med och hoppas på det bästa, liksom att folk gillar det.
Absolut. Jag tycker fortfarande att den kan bli film också. I alla fall Syndoffer tyckte jag var så bra. Även om det känns som att jag har sett den som en film så tror jag absolut att den skulle göra sig väldigt, väldigt bra. Som det
Ja,
också.
men det är faktiskt ganska många som har sagt det. Jag hoppas också det. Det hade varit jätteroligt. Eller en ännu hellre nästan en serie, för jag är ju lite så här serienörd. Jag älskar ju tv-serier, deckarserier och så. Det hade
Om man då
varit
skulle säga, om man nu skulle leka med tanken bara för att det är roligt.
häftigt.
Vem skulle du vilja ha som huvudroll då? Har du någon liksom som bara, åh, som skulle bli toppen som Jennifer?
Ja, men jag tror att Alicia Vikander skulle bli jättebra. Hon är ju också Göteborg, eller jag vet inte om hon är i Göteborg, men hon har i alla fall anknytning till Göteborg på något vis, för hon har startat någon filmskola här eller vad det var. Läste jag nyss. Men jag tycker hon kanske är lite för snygg kanske. Men det kan man säkert ordna i sminket liksom.
Precis.
Så. Men ja, till exempel.
Ja.
Ja, nej men ja, det tror jag.
Kul.
Har du någon tanke? Hon är
Nej.
inte så här, hon är ju lite mörkhårig och så, och det är ju inte Jennifer. Men alla andra jag kommer på är liksom lite för gamla. Det är sådana i min egen ålder, och Jennifer är i alla fall 10 år yngre än mig. Så det får du
Nej,
tänka
jag får fundera på det.
på. Men det är en bra fråga.
Ja, men det är spännande ibland att leka med tanken så.
Ja, absolut.
Ja, så. Jag tycker det är kul att leka med tanken överhuvudtaget. Alltså man tänker även sitt liv som en film. Vem man skulle vilja vara en själv då. Vem skulle spela mig liksom? Eller vad skulle du ha för liksom låt vad heter det? Filmmusik till filmen om dig och ditt liv. Det är också en sådär.
Just det. Har du tänkt ut det?
Ja, men
Har du
jag är väldigt förtjust i, nu är ju det en barnfilm, men den heter ju både Moana eller Viana, den kallas för två olika sådana, den tecknade. Det är en sån havslåt, How far will I go? Ja, den skulle jag nog kunna
Spännande. Nej, så långt har inte jag kommit i mina tankar. Det får
ha.
man börja tänka på, såklart.
Nej. Nej, man får leka med lite sånt ibland.
Ja, absolut.
Ibland, jag tror jag har kastat ut en fråga någon gång på Instagram eller någonting till folk, för jag tycker det är lite kul. Sen kan ju det såklart förändras, beroende på var i livet man befinner sig just nu,
Ja, såklart.
men det är lite kul att tänka så ibland. Just för att zooma ut och se helheten
Ja.
på sitt liv. Det är ganska härligt ändå, för det mesta. Även om
Ja,
det
men
är
det.
svårigheter emellanåt liksom.
Men man får ändå, jag tänker att man får fokusera på liksom det som är bra, lite sådär. Alltså, jag tänker på då när jag var som sämst och inte kunde göra så mycket, så åkte vi faktiskt på ganska långa resor ändå. Min man bar allting. Jag liksom bara, och det var hemskt på flyget, hade jag så ont så jag grät liksom. Men så kom vi fram och så hyrde vi något billig bungalow precis vid vattnet. För jag har alltid kunnat vara, jag tror också det är det med havet, jag har ju alltid kunnat röra mig obehindrat i vatten då. För det här med foglossning handlar ju mycket om att det blir tyngd på lederna liksom, och det
Ja.
blir, man blir ju viktlös i vatten. Så bara liksom själva resan dit var avklarad och vi kom där med all vår packning och sådär, och min stackars hjälte som släpade och bar. Och så kunde ju vi bada och snorkla och fridyka och allt det här liksom, som jag också märkte av en slump. Det hade jag aldrig ens tänkt på, men första gången sedan jag fick så där allvarlig foglossning då, som vi åkte utomlands, och första gången jag hade simmat med fenor och kom upp på stranden, det var i Mexiko, och bara kände, men gud, jag har ju nästan inte ont längre. Så då började jag faktiskt fensimma. Och det är också sådär, det hade ju liksom inte, hade jag bara tänkt, nej men det här går inte och jag är för dålig, och det var jag ju på ett vis liksom, verkligen. Men, och jag vet de första, jag hade ju jätteont efter flygresan och jag vet jag låg vaken, kunde inte sova på det här hotellet, tänkte vad dum jag var, hur kunde jag tro att det här skulle funka? Men så tog det ett par nätter och så liksom lade sig igen då, och så var jag ute och så hände det liksom. Och jag såg sköldpadda på, just på den turen också. Så vi fick ju simma i omgångar, för vi hade ju ganska små barn då. Så jag var själv ute och snorkla och mötte en sköldpadda, kom upp och hade inte ont längre. Så det var så här, ja, fan vad bra det var att vi gjorde det här i alla fall liksom. Så sen hade jag med mig, sen köpte jag små fenor, som är typ som bassängfenor då. Och hade, så där kom jag med på här Mölndals sjukhus så här rehabpool, som var väldigt varm och skön och härlig. Och små tanter och farbröder, och så var det jag med cyklop och fen. Och för det var det som funkade bäst. Det var, jag vet fortfarande inte riktigt exakt vad det var, men det, man får väl lite bra cirkulation och bra rörelse på något vis där.
Jo, men det är ju det, och överhuvudtaget så är det ju bra att träna även när man har ont, men det är ju ofta svårt att hitta
Precis.
hur kroppen liksom ska hitta, och det håller jag ju med om, vattenträning, för jag har ju, det är ju lite liknande för mig i och med att jag har alltså belastning på mina diskar som är, eftersom diskarna är slitna, så kan jag ju inte heller ha, jag kan inte springa till exempel, men
Nej.
jag kan springa i vattnet så att jag
Ja,
vattentränar,
precis.
och då får jag ju också den här rotationen i ryggraden som egentligen är väldigt viktig liksom, och kan träna då utan belastning. Så jag älskar ju också vattnet på det sättet. Det är ju fantastiskt att kunna göra. Men just hela tiden att hitta vad är det, liksom, vad det är man kan göra, även
Precis.
i det här med smärtan. Jag svor lite grann nu för ett tag sedan, för nu har jag har fått kalk i mina axlar. Och nu har jag fått väldigt, väldigt värk i axlarna och armarna, vilket gör att det är svårt att simma, och det har jag ju kunnat göra innan och det har funkat ganska bra. Och kråla framför allt, för det är också så, för nacken så är ju det bättre än att simma med huvudet uppe. Och nu blir det svårt, och då blir det liksom, ja, okej, men vad kan jag göra? Jag kan fortfarande springa i vattnet, det funkar jättebra, massa grejer jag kan göra. Och precis som du säger, använda benen mer och armarna får vila liksom istället.
Ja, precis. Sen har jag ju märkt att just när man har mask på, då spänner man inte alls, då kan man ju titta rakt ner liksom, då spänner man inte
Precis.
nacken på alls samma sätt som när man simmar bröstsim, är lite mer sådär liksom. Det är ju också jättestor skillnad.
Jättestor skillnad. Så att det går, man får liksom prova sig fram. Men det som du säger, just det där att inte, det är så lätt. Jag tyckte det i början när jag också hade som mest ont, och jag kände att vi kommer aldrig att kunna göra den här, alltså vår plan, och segla iväg. Det kommer aldrig att funka. Men då har jag en man som är väldigt positiv och alltid ser lösningar på allt. Så han sa ju det, i värsta fall får vi göra så att jag seglar båten och så får du flyga till de ställena, och så är vi liksom där på svaj, och liksom då, om de längre seglingarna, om det inte funkar. Då kunde jag liksom också slappna av, att jag
Ja,
känner att
precis.
det är möjligt, vi hittar en lösning.
Nej, men man är ju, och det är det jag tänker, tycker lite synd om stackars Jennifer i mina böcker då, som inte har den här man som jag har då liksom, som har masserat mig, min rygg och min rumpa, för det är lite det här jag har varje kväll i typ, vad är det? Ja. ja, snart 20 år liksom. Det är gjort och burit. Och sen bygger han en massa smarta saker också då. Så här, vi satte någon så här, vi köpte någon fåtölj med fällbar rygg, för jag har haft väldigt svårt att sitta rakt. Det har jag fortfarande. Jag behöver liksom vara lite tillbakalutad. Så jag skriver ju alla mina böcker halvliggandes i soffan där jag sitter nu då liksom. Och så där. Men då fixade han när jag fortfarande tänkte att jag skulle sitta vid skrivbord. Det var ju lite mer när man jobbar som journalist, så behöver man ha liksom papper i, man ville ha ett skrivbord liksom. Så då hade vi någon, då satte han den på någon platta med hjul, och så kunde vi rulla runt den och anpassa den liksom helt som man ville och sådär. Så att han har byggt en väldigt massa saker till mig som har underlättat, små bord så att jag kan ha datorn liksom över magen och sådär. Ja, men så att det är bra. Det är bra, en bra man.
Absolut. Det,
ja, det får man vara glad för.
Ja, absolut. Kanske Jennifer kan få framöver, vem vet.
Det är många som efterlyser lite mer kärlek, och jag tycker inte det är så kul att skriva om. Men ja, hon har ju en liten flört på gång i alla fall. Vi får se vad den tar vägen.
Spännande, spännande. Ja. Jag tänker så här, vi skulle säkert kunna prata hur mycket som helst, du och jag. Men jag tänker, innan vi avslutar, så brukar jag också fråga efter dina bästa feelgood-tips. Nu är du en deckarförfattare och ingen feelgood-författare, men jag tänker feelgood i livet ändå, överlag, just det här att må så bra som möjligt i vardagen. Har du några bra tips som du tycker är bra?
Nej, men jag tänker nog att skaffa hund. Det är väldigt mycket feelgood för mig faktiskt, måste jag säga. Jag har sagt att jag ska gå någon kurs hos dig någon gång, för jag är ju sämst på yoga och mindfulness och sånt. Och det är faktiskt enda gången som jag är mindful, så på det viset att det inte bara studsar en massa tankar om allt möjligt i huvudet på mig, det är ju när jag tränar med min hund liksom. För där är jag så närvarande liksom. Och sen är det ju det med hundar, att de har aldrig några synpunkter på om man är lat eller inte har städat eller har fula kläder, vad det än är, inte har tvättat håret. De bara älskar den liksom. Så det är faktiskt ett väldigt bra feelgood-tips. Sen kanske inte det passar alla.
Nej.
Såklart. Utan, men att man, det måste jag säga, att för mig, alltså, för mig är vatten, alltså havet, och hundar två väldigt sådana bra. Och sen tror jag också att ha planer på roliga saker. Vi har ju varit gifta så himla länge liksom, min man och jag, men, och liksom barnen håller på att flytta ut, och man kan bli lite liksom, det är inte så kul tycker inte jag då, som de hade gärna fått bo hemma längre, men då tror jag att det är väldigt bra att man har roliga saker på agendan liksom, att vi är ju så taggade på det här nu med att fixa till båten och åka iväg och sådär. Och även då att vi kanske kommer ner nu till vintern, och vi rekar ju lite, och vi hade ju med oss hunden förra gången och det funkade ju superbra till Spanien då. Ja, men alltså att man liksom liksom jobbar för att komma dit man vill liksom.
Precis.
I mitt drömliv så är jag liksom gärna i Spanien till exempel då, halva året, och i Sverige andra halvan liksom. Det tycker jag skulle vara helt perfekt, och då får man ju liksom lite jobba för det, men man kanske inte kan fixa allt på en gång, men man kan jobba sig dit på små steg liksom så.
Precis. Och det är ju det, de här små stegen är ju ofta väldigt roliga också att göra. Och det är ju, alltså, och det gör ju att det blir roligt längs vägen också. När man gör de här, för man har ändå en känsla av att de här, även om det är små steg, så vet man att det är ändå steg som gör att, som tar en närmare. Jag vet, vi höll på att sälja saker, åkte på loppisar och sålde saker. Ett par år innan började vi, eftersom min man är samlare, så hade vi väldigt mycket saker. Men ändå, det var ju också det. Men det var också så här grej liksom, att göra det kändes ju som att det var liksom hela tiden på vägen liksom, att göra sig av med saker.
Precis. Och Patrik har byggt en så här nu tappar jag ordet, doghouse då. Så man kan stå liksom under tak och styra. Och det har ju liksom med den här resan att göra. Och nu i vinter ska han sy ett nytt kapell. Och då, ja, men då har han så här smarta planer för hur det kapellet ska utformas. Så att det passar när det är så här himla varmt som det kommer vara när vi är i Spanien med båten. Och så där. Att, ja, men planeringen är ju ändå, alltså, den kan man ju faktiskt göra väldigt, väldigt, alltså, rolig på vägen så.
Ja, det är ju lite där. Man hamnar ju tillbaka till det där klischéet man brukar säga att det inte alltid är, alltså målet är ju en sak, men att resan är ju, det kan ju vara nog så roligt. Och så är det ju även mot sådana här härliga saker.
Ja, men absolut. Och sen tänker jag också att våga, för det var ganska, det är ju inte så lätt att lyckas som deckarförfattare till exempel. Och då var det någon som sa, när jag la ju jättemycket tid på manuset i slutet då, på första manus, och då visste jag ju inte om någon skulle vilja ge ut den ens.
Nej,
Och då
just
var det någon annan som också skriver böcker som sa, men vad har du för plan B? Och jag hade liksom ingen plan B, utan
det.
jag bara kände, nej, det ska fan bli en bok av det här alltså. Jag vill jobba med det, och det ingår ju också väldigt mycket i, jag kan ju fortfarande inte ta ett kontorsjobb liksom. Jag
Nej.
kan inte sitta på en stol så många timmar om dagen eller sådär. Så det passar som mig så bra, förutom att jag älskar att hitta på spännande historier och så kan jag ju också sitta i båten i Spanien och
Ja.
skriva liksom. Så allting, att man får allting att gå ihop liksom, så
Ja.
här. Att man vågar prova i alla fall liksom, tänker
Precis.
jag. Det är en bra grej. Jag tror att det är rätt många som begränsar sig lite i onödan kanske. Ibland att man tänker bara, nej, men så kan jag väl inte göra. Fast det kanske du kan liksom.
Ja, precis. Jo, men det är lätt att fastna i liksom i vissa former och inte se andra möjligheter. Det kan finnas andra vägar. Alltså mycket går att lösa om man zoomar ut lite grann och är öppen för det. Och just som du säger, att prova. Det är ju, jag provar hela tiden. Jag gör massa olika saker i mitt företagande, men jag tycker ju allting är roligt och jag älskar att göra alla delarna liksom.
Ja, precis.
Och det är ju också ett sätt att prova sig fram hela tiden. Nu skrev ju, mina barnböcker är ju inte så fina som dina.
Den ser
Men jag har ju ändå
jätterolig
skrivit,
ut.
två barnböcker. Och det var ju också något som jag egentligen aldrig hade tänkt liksom sådär
Nej.
att jag skulle göra. Utan det blev ju bara då under pandemin när vi liksom ändå var fast liksom.
Men jag tror det var många författarkarriärer som startade under pandemin faktiskt.
Ja, det var säkert det. Det var många som passade på säkert.
Ja, men det
Ja.
är ändå lite härligt tycker jag. Det är
Ja.
väldigt, väldigt många som vill skriva böcker liksom, och jag tycker
Ja.
ändå det är
Det
härligt att det finns möjligheter.
Ja, jag skulle också vilja skriva mer än något annat, men jag vet inte om jag ska skriva det för mig själv eller vad man ska göra. Och jag gillar ju den lite tanken som du har gjort, att använda sig själv, men ändå inte som en biografi, liksom, att ändå skapa en karaktär baserad
Ja.
vissa saker liksom. Men ja.
Det är väldigt lyxigt att det inte är en biografi liksom, för man
Ja.
behöver ju inte förhålla sig till sanningen
Nej,
så.
precis.
Eller man kan hitta på precis vad som man tycker passar i stunden liksom. Och det
Ja,
tycker jag
precis.
är väldigt, jag som journalist, jag har ju varit så himla noga med att allt ska stämma och sådär. Och jag gör fortfarande väldigt mycket noggrann research och sådär liksom, för jag vill att detaljerna ska stämma. Men ibland när jag känner att nej, men det hade ju varit väldigt praktiskt om det stod ett hus på den gatan som inte står där, då sätter jag dit ett hus, för det tycker jag man får som författare. Sen
Ja.
är det väldigt mycket som är exakt, men till exempel så har jag faktiskt, till exempel där alla de där döda hittas i en skola, så då hittade jag faktiskt på en skola, för jag kände att jag vill inte vara anledningen till en massa torslande barn inte våga gå till
Nej,
skolan.
precis.
Så
Men det var
ja,
smart. Ja. Det var
så
smart.
det är lite kul.
Ja,
Nu
absolut.
kommer vi liksom från ämnet lite där kanske, men ja.
Ja, ingen fara. Det är så det är. Vi hoppar högt och lågt.
Ja.
Härligt. Ja, det ska bli jättekul att fortsätta att följa dig och förhoppningsvis träffa dig igen också.
Ja, men
Ja.
absolut.
Ja.
Jättekul.
Sen har jag en sista fråga också som jag brukar ställa. Och det är, jag har någonting jag kallar för feelgood-barometern. Där ett är kass och 10 är fantastiskt. Vad skulle du säga att du befinner dig på den i ditt liv just nu?
Nej, men nu är jag väl på 8.
Vad skulle behövas för att hamna på 10?
Sommar och sol.
Bra svar.
Ja,
Såklart.
jag är lite fixerad, du hör det. Men
Jaha.
jag är verkligen ingen fan av kyla och mörker liksom.
Nej.
Så att det är verkligen det som saknas i mitt liv. Så annars är jag väldigt, väldigt nöjd.
Ja. Ja. Jag tycker ju det också, det är många som brukar fråga mig varför jag ofta åker till Sverige i oktober, november. Ja, dels är det väldigt bra utbildningsmånader, men sen tycker jag det är lite mysigt att komma dit och veta att det är på en begränsad tid, för då kan jag
Ja.
njuta av det. Det är liksom som att det blir lite, nästan lite exotiskt för mig och liksom bara,
Ja,
åh, vad mysigt
det
att få
förstår jag.
krypa in liksom sådär, och så vet jag att det är begränsat. Så det
Ja,
blir väldigt...
men det är det som är hela knepet. För jag kan gilla oktober och även kanske
Ja.
några veckor till nu. Men det är det att man vet att det är så fruktansvärt långt kvar
Ja.
innan det vänder liksom. Det är ju det som är det jobbiga med den svenska vintern. Det kan vara, och jag tycker om när det blir snö och det blir så himla vackert i skogen och sådär
Ja.
liksom. Men det är ju mest är det ju blåstregn och mörker
Ja, det är ju
här
det.
i Göteborg. Och sen är det ju alldeles för långt liksom. Hade
Ja.
det varit en månad eller två så hade jag varit helt okej med det. Så jag förstår absolut den känslan. För då kan
Ja.
man tänder levande ljus och man kurar och sådär. Det är mysigt liksom.
Ja, precis. Ett
Men
tag.
inte i ett halvår. Det är ju
Nej,
det.
det är ju det.
Så mycket av det på
Ja.
vinter liksom.
Ja. Jättehärligt. Tack så jättemycket för att du var med.
Ja, tack för att jag
Tack.
fick
Och
vara med.
vi får ju nämna igen också, jag kommer skriva om, namnen på båda dina böcker här också under i texterna, både Syndoffer och Nattrov. Och de finns ju också som ljudböcker att lyssna på om någon vill göra det.
Det gör de.
Med bra uppläsare, så det kan jag också varmt rekommendera att lyssna på.
Ja. Ja, jag tycker jag älskar Sofias röst faktiskt. Apropå
Jättebehaglig.
feelgood.
Absolut. Och vi säger tack så mycket till er som har lyssnat.